Du som har gått här ett tag, eller vad det är för, vi är inte en perfekt församling. Jag är inte perfekt, du är inte perfekt. Men samtidigt är vi ju perfekta. I Guds ögon är vi alla ändå perfekta på något vis. Och samtidigt så är vår verklighet fylld av mycket som är operfekt. Eller hur? Det fanns en text på väggen här och det var inte någon sång. Och ni har sett den, ni som har gått här ett tag. Så står det, experience more. Det betyder upplev mer. Och det är när den här skärmen slutar funka så kommer det en kort text. Där det står experience more. Och tänker jag, men jag vill ju att det ska funka. Det är det som handlar om att uppleva något bra. Men det blir lite påminnelse om att det finns något mer att uppleva. Vad är då det? Och det handlar inte om teknik och så, men det är ju, och det är roligt när det funkar. Men allt är inte perfekt alltid. Och tack låsångarna, tack. Tack för våra tolkar. Förstår ni det? Att vi har tolkning både till finska och engelska nu för tiden. Det är ljuvligt. Det är mycket som är bra som är på gång och som händer. Och vi går in mot en påsk där mycket, många ungdomar och unga vuxna kommer fylla den här salen. Vi har, jag räknar med åtminstone närmare säkert 300 ungdomar på kvällarna här. Och fullt på söndag. Kom i tid om du har tänkt komma. Annars får du kanske stå eller pressa in dig någonstans. Men varmt välkommen med hela påskhelgen på de öppna mötena. Vi är på gång som ni hörde med den här boken och filmen och allt möjligt. Och i allt det här så får vi bara stanna upp och förundras över vad Gud gör och vad Gud har gjort genom historien, genom olika tider, genom människor som du och jag. Som jag tror i grund och botten har haft en sån där bön i sitt hjärta. En sån där experience more bön. Gud, jag vill uppleva något mer. Vi vill få se vad du har. Det finns liksom en förväntan på något mer. Och nu när vi går in i palmsöndag, det här är egentligen starten på påsken. Och jag vet inte vad du tänker på eller vad din erfarenhet är. Men palmsöndag är det som inleder stilla veckan. Det som också kallas passionsveckan. Eller påsken, kalla vad du vill. Men vi påminner oss om och vi går tillbaka till och vi ser på de här och tar del av berättelserna om vad Jesus gjorde och vad det innebär för oss. Och vi gör ju inte som berättelser som vi bara ska repetera om igen. Utan för att på något sätt få uppleva mer av vad Jesus gjorde och vad han har för våra liv. Så vad du än är här med för förväntan så hoppas jag att du kan, som jag gav den här rubriken till predikan, att du kan få någonstans förvänta dig något, men också mitt i den här verkligheten. Palmsöndag är mellan förväntan och verklighet. För att förvänta sig någonting, det kan låta kanske lite naivt och hoppfullt. Man hoppas på någonting. Men sen kommer ibland verkligheten emot. Känner ni igen det? Och här någonstans finns vi på palmsöndagen när Jesus kom in i Jerusalem. Det fanns en enorm förväntan. Det fanns en förhoppning och det fanns en iver i luften, en feststämning bland folket. Och det här ska vi se på idag. Men ofta är det ju precis så att man hoppas och tror och sen kommer den här verkligheten emot. Känner ni igen det? Man vill att något ska vara på ett visst sätt, eller man tror det ska bli på ett visst sätt. Och så blir verkligheten kanske något lite annat än det man har hoppats på. Vi kommer ställa oss några frågor idag. Som är mest retoriska frågor som du själv får svara på. Men finns det plats för Jesus i vår vardag och i vår verklighet? Finns det plats för Jesus i din vardag och i din verklighet? Finns det plats för förväntan i ditt liv? Förväntan på vad Gud kom för att göra. Och vad han vill göra för dig. Bakgrunden som vi har här. Vi kommer snart gå in i texten, några texter i Johannes evangeliet. Men bakgrunden är den att Jesus har ju gjort väldigt mycket mäktiga saker under sin tid på jorden. Under de här 3 åren då han var aktiv och gjorde sin grej. Han har gjort tecken, han har gjort under, han har hela sjuka. Han har älskat dem som hamnade på utsidan och de som var avskydda och utstötta. Han har delat måltid med oväntade människor. Han har tagit de utsattas parti. Han har gett kvinnor värdighet i en kultur som inte gjorde det. Han har samlat några lärjungar som var totalt inkompetenta. Och gett dem massa plats att göra allt för mycket. Trots att de var både unga och oerfarna och helt liksom, de hade ingen aning vad de höll på med. Och de fick plats. Och han har predikat om att Guds rike är här. Han har predikat om att nu är det något annat som håller på att äga rum som ni har väntat på. Och allt det här som Jesus gör så bygger upp någon slags förväntan och en tro på och en slags önskan och kanske en iver över snart kommer liksom Jesus verkligen regera. Snart kommer det bli precis som vi har hoppats och trott. Alltså det finns en förväntan. Det finns en förväntan i luften. Man väntar på att Messias ska bli kung som de har väntat på. På det sätt som man trodde att en kung skulle komma. Med, liksom, med seger och med makt och med pondus. Och på något sätt på ordagrant på en hög häst. Det är hit vi kommer snart. Han kommer ju inte på en häst. Men man tänkte att han skulle komma som en kung. Att det skulle bli någon slags crescendo. En sån höjdpunkt. Vilket det på ett sätt blir när han kommer in i Jerusalem. Jesus som judarnas konung, som Messias, den som de hade väntat på, den som det hade profeterats om tidigare i skrifterna, i Bibeln. Och han rider nu in i Jerusalem. Också här, som precis med allt som du och jag håller på med ibland, så finns det ganska mycket delade åsikter. Folk är ganska friska med att tycka både det ena och det andra. Men som vi sjöng här i en sång, så ropar de Hosianna. Det var det vi sjöng också idag. Jesus hade blivit känd. Folk visste vem han var. Ganska nyligen eller en stund tidigare hade han gjort en matundre som tusentals tagit del av. Men också det som kanske blev en av de mer häpnadsväckande sakerna. Att han hade uppväckt Lazarus från det döda. Och där, liksom, där sattes någon slags stor snöboll i rullning. Billigt talat, inga snöbollar där på den tiden. Och förväntan fanns att nu ska han fortsätta vara den här kända, uppskattade Jesus som gör under och tecken och som gör allt det där som världen behövde. Och som till slut på något sätt tar makt och regerar över de här romarna som härskar så fult. Nu får vi en ny kung, någon som äntligen ställer saker till rätta. De här lärjungarna, enkla människor, enkla fiskare och många judar med dem förväntade sig att Jesus skulle fortsätta ta plats och visa på den här framgången för Guds rike. Genom att tecken under. Och vad hände sen? Jo, vi går in mot påsk och vi vet att ingenting blev som de hade hoppats och tänkt till en början. Nu går vi in i första texten och det är Johannes evangeliet kapitel 12, vers 1-11. Man kan slå upp det i sin bibel eller så kan man se det på skärmen. Och så läser vi så här. Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Det sade han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv som brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sade då: låt henne vara. Hon har sparat den till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där. Och de kom inte bara för Jesus skull, utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Då bestämde sig översteprästerna för att döda även Lazarus, eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Fattar ni vilket kaos det blev på grund av Jesus? Folk liksom bytte riktning för sina liv och vad de trodde om allt möjligt och började följa Jesus. Och här någonstans började ett hat spira mot Jesus. För att han börjar svänga upp och ner på delar av världen. Men vad är det som händer här? Och vi går in i några, jag kommer gå in i tre kategorier av passion. För det här kallas ju för passionsveckan. Och det vi ser här är ju den här dyrbara oljan som bryts upp och förbrukas för att förbereda för Jesu död. Och Jesus säger, men låt henne vara, hon har ju sparat den här för mig. Och det väcker uppståndelse. Det är den här första nivån av passion som vi ser idag. Vi har tre nivåer. Den första är mänsklig passion i det privata. Hon liksom ger uttryck för sin kärlek till Jesus. Hon förstår vem Jesus är. Hon förstår att den här dyrbara oljan är värd att ge till Jesus. Att förbruka för hans skull. Och det väcker lite uppståndelse. Folk kan ha lite åsikter om din passion för Jesus. Folk kan ha lite åsikter om att du ger upp någonting för att du älskar Jesus. Men det är en kärlekshandling laddad av passion. Det finns på så många ställen så här aspekter av att människor var ivriga för vem Jesus var. En kärlek till honom, en iver och glädje för den han hade kommit för. Och återigen, jag tror det fanns en sån förväntan i luften. Det var som att vissa av de här som gick närmast förstod att snart har stunden kommit. Som han på något sätt har gett en liten hint om. En liten glimt åt oss att han kommer ge sitt liv. Men väldigt få förstod ju det. Och innan vi går in i nästa text, vi kommer ha några stycken här i Johannes evangeliet, så vill jag bara lyfta fram den här skillnaden mellan det man förväntar sig och det man faktiskt ser. Och nu ska jag inte, jag har inga bilder att visa, men ni vet det här, expectation or reality, liksom förväntan och verklighet. Man tror att nu är våren här, vad roligt. Nu kommer det bli varmt och soligt alla dagar förhoppningsvis. Och sen här någon dag senare, kanske det kommer ett helt snölast på gården och du får plocka fram snöslungan igen. Lite den grejen. Det blev inte riktigt som man hade tänkt. Det blev lite mer liksom oväntat. Någonting händer. Och så var det också för det judiska folket. De hade sin drömbild av vad som skulle ske. Och vi kan inte säga att den är felaktig. Men det var svårt att förstå att det som Jesus som går in på under påsken. Verkligen att uppfylla det som judarna hade väntat på. De trodde att Messias skulle komma. Men vem var denna Messias? Han kommer in i Jerusalem, men då går vi in i den texten. För Jerusalem på palmsöndagen, som sagt, Jesus var ganska populär. Skaror hade samlats, förmodligen alla möjliga människor. Kvinnor, män och förmodligen också barn. En del var ju rädda för hans makt och hans inflytande. Och den här staden sköd av mixade förväntningar, av mixade känslor. Vad är det som är på väg att hända? Vad är på väg att äga rum. Johannes evangeliet kapitel 12 och vers 12 och framåt. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem så tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels kung. Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det och som det står skrivet, var inte rädd, dotter Sion. Se, din kung kommer ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod inte detta först. Men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att så var skrivet som om honom och att man hade gjort så för honom. Alla som hade varit med honom när han kallade Lazarus ut ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade nu om detta. Och många kom ut och mötte honom därför att de hörde att han hade gjort detta tecken. Då sa fariseerna till varandra, ser ni att ni inte kommer någon vart? Hela världen springer ju efter honom. Det börjar bli ett problem. För hela världen springer efter honom. Jag tänker på dagens läge. Det är inte så att, jag skulle inte säga att Jesus har varit liksom mindre populär förr, men det händer ju något i vårt land och i västvärlden också. Människor får upp ögonen för att det som har försökt rensats bort och sekulariseras och få bort Jesus och tron och kyrkan och kristendomen, det funkar inte. Det slår tillbaka för att det är sant. Om det här är sanningen, om Jesus kom för att han älskar världen, så älskar Gud världen att han sände Jesus. Till sist, om en värld inte får höra om det, så skapas det ett slags vakuum. Eller det skapas ett tryck, eller det skapas någon slags hunger efter det som är på riktigt. Och till sist finns det ingenting som kan stoppa att det här budskapet får plats i människors verklighet. För att människor har en förväntan, människor har en hunger, människor har en längtan efter att få tag på något som är på riktigt och något som håller att bygga sitt liv på. Men det blev ett problem för den religiösa eliten som säger att hela världen springer ju efter honom. Det börjar bli ett hotfullt läge för att han börjar få lite makt, för att han får efterföljare. Det var folkskaror. Det var något mer än bara en Jesus trend. Det var skaror av människor som ville hylla sin kung. Som förstod att här är Messias som vi har väntat på länge och väl. Så vi har hört om och sett tecken och under. Och nu välkomnar vi honom som en kung. Och de ropar Hosianna, som betyder fräls oss. Eller fräls, det är ett rop på räddning. De hoppas på sin räddare. Det är deras räddare som kommer in. Men han gör det på så fel sätt. För ingen kung kommer in på en åsna. Ingen kung kommer in på ett åsneföl som ingen ännu har suttit på. Som inte har burit en enda människa eller man. Och det är det som Jesus väljer att komma in på. Han har ju bett lärjungarna hämta det här fölet. Och de ska hitta det och föra det till honom. Och så ska han rida in på det här åsnefölet. Och det blir liksom en sån omvänd triumf. Omvänd liksom segergest. För det var nästan förutmjukande att en kung skulle komma in på en åsna. Vad skulle vi kunna jämföra det med? Att jag är en enkel man. Men och jag har en bil, men den är inte liksom någon lyxbil. Det skulle finnas en liksom väldigt, väldigt, väldigt härlig lyxig bil jag skulle få välja. Så väljer jag en skruttig momoped. Eller att Jesus kommer och säger han, nej, jag vill inte ha något flådigt och flott. Jag tar det enkla, tack. Och man säger, men vad, Jesus, du är kung. De flesta av oss skulle liksom välja det bättre alternativet om det fanns chans. Och Jesus som är kung och som är Guds son, han väljer det enklaste av det enkla. För att visa på en helt annorlunda verklighet. Han kom inte med seger och triumf. Det var inte liksom med stora ord och med pompa och ståt. Och med... Nej, det var i stor ödmjukhet. Vilket är ganska hoppfullt för människor över världen som vill följa Jesus och vara kristna. För det som behövs är inte att du har kommit någon vart. Eller att du visar upp vad du har lyckats med. Nej, snarare tvärtom. Jesus gick ju åt de här som slog sig för bröstet och berättade vad de har lyckats med och åstadkommit. Han kom med ödmjukhet, som en ödmjuk tjänare. Så rider han in på den här åsnan. Och det intressanta är att alla fyra evangelier nämner att Jesus red in på en åsna. Annars nämner de ju inte alltid riktigt samma sak. Men det var ganska speciellt att han kommer just på en åsna. Som en sån tjänare, som en sån i sån ödmjukhet. Så det är värt att nämna, varenda en av evangelisterna som skriver evangelierna berättar att han kom på en åsna. Och folken ropar och de jublar och hoppas och de ropar Hosianna, rädda oss, kom med din hjälp. Och de runt omkring försöker tysta ner. Och på ett ställe står det att Jesus säger att om de tiger så kommer stenarna att ropa. Fariseerna, de religiösa, att men håll dem, tysta ner dem. Och han säger, men det finns inget sätt att tysta dem. Vet du vad, det finns inget sätt att tysta en människa som har lagt sitt hopp till Jesus. Det finns inget sätt att tysta en människa som hoppas på Jesus. För det börjar påverka ens liv och ens hopp djupt inne. Du har något annat att leva för, du hoppas på något helt annat. Om de tiger kommer stenarna att ropa. Och här ser vi den nivå nummer två. Mänsklig person i det offentliga. Det första såg vi i det privata när hon krossade den här flaskan och smorde Jesu fötter. Och nu ser vi en mänsklig person i det offentliga rummet. Och det är något naturligt att vilja jubla och ha lite ljud för sig. Har du någon funderat varför vi lovsjunger? Varför vi kanske sträcker våra händer till Jesus när vi sjunger till honom? Det gör något. Gud har, han har älskat oss först. Vi behöver inte förtjäna hans kärlek. Men det finns någonting i att ära och hedra och beundra någon som är större än oss. Du får sitta hur du vill, du får stå hur du vill, du får lägga dig ner. Men det finns något, tänk aldrig en ond tanke om någon som vill dansa runt eller sträcka sina händer när vi prisar Jesus. Det är kanske lite jobbigt för någon att höra det här, men fine. Det gör något med människor som har fått och förstått att Jesus kom för en mening och ett syfte och han älskar mig. Det rubbar på någonting. Och människor i staden, det rörde sig. Det blev liksom en rörelse av människor som jublar till honom. Hela staden kommer i rörelse och det blir ett problem för de religiösa ledarna. Hela staden kommer i rörelse och det som säger att men, hela världen följer efter honom. Säg åt dem att tiga. Och så påminns man om ordet i Zakaria 9:9 som också citerades. Fröjda dig stort dotter Sion, jubla dotter Jerusalem, se din kung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Det är precis det som händer. Jesus uppfyller profetia efter profetia under påskveckan. Men förväntningarna var något helt annat. Men verkligheten, Jesus hade koll. Han visste vad han gjorde. Och så började det svänga. Från att han kommer in och ändå hyllas som en kung. Så går vi in i veckan, stilla veckan, passionsveckan. Och Jesus börjar tala om sin död. Här om någonstans svänger det. Jag vet inte vad du har varit på för släktfest eller kalas eller någon har firat din 20-årsdag eller 50-årsdag. Och mitt i allt så är det någon som mitt under tårtätningen. Eller vad ni har gjort. Hällt upp kaffe. Och så är det någon som börjar berätta några riktigt jobbiga nyheter. Man gör ju inte sånt. Man kanske sparar det till ett tillfälle som inte är fest. Men här börjar Jesus tala om sin död under den här veckan. Förväntan bryts sakta men säkert ner. Och verkligheten kommer emot. Kanske inte Jesus kommer segra som vi har trott. Vi går till Johannes 12 och vers 23 framåt. Jesus svarade, stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Jag säger er sanningen, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då kommer en röst från himlen. Jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det igen. Och här kommer vi in till den tredje nivån av passion. Vi pratar om lite mänsklig passion och mänsklig passion i det offentliga. Nu kommer vi in till det handlar om. Guds passion och kärlek för den här världen. Påsken handlar om Guds passion och kärlek till den här världen. Har du tänkt på det? Påsken handlar inte om Memma. Lite handlar det om det också. Hur många tycker om Memma? Ja, bra. Börjar just tycka om den här församlingen lite mer. Nej, påsken handlar om Guds passion och kärlek för världen. För varje människa, för dig. För dig, för dig. För dina släktingar, dina barn, dina barnbarn, dina vänner. Passionsveckan handlar inte om människornas passion. Det handlar inte om att de jublar så högt. Nej, passionsveckan handlar om att Gud börjar liksom crescendot närma sig. Gud visar sin kärlek till den här världen på ett sätt som verkligen inte så många förstod till en början. Men som vi 2000 år senare kan förstå lite mer, för att det står skrivet här. För vi läser om det. Vi förstår att Jesu död och uppståndelse som vi firar här om en vecka, att det var för ett syfte. Det var för att visa Guds passion för dig, för mig och för den här världen. Varför kom Jesus? Jo, som vi läser i Johannes 1 så står det att han är Guds lam som tar bort världens synd. Och Johannes 3:16, att så älskar Gud världen att han gav sin son för att ingen som tror på honom ska gå förlorad. Gud vill inte förlora en enda av oss. Han vill vara med varenda en av oss. Men den här passionen och förståelsen för Guds iver för varje människa, genom vad som skedde på korset, genom vad som hände under påskveckan när Jesus gick lidandets väg, korsfästes, dog och begravdes och uppstod på tredje dagen. Vi kan inte stanna vid en jublande folkmassa. Vi kan inte stanna vid att Jesus ska komma som en kung och inte behöva dö. Nej, Jesus behövde dö. Många var med när han red in och jubla. Men väldigt få var kvar när han inledde sitt lidande. Väldigt många var med när han dömdes. Till och med säkert en del av samma personer som jublade. Men väldigt få var kvar när han gav sitt liv och gav upp andan på korset. Och som troende behöver vi kunna hålla ihop båda verkligheterna. Förväntan och glädjen och ivern, lovsången, prisa Jesus. Men också förstå att det finns tider, det finns stunder. Och det fanns längs Jesu egen vecka, påskvecka. Stunder där vi möter frågetecken, stora tvivlande stunder eller saker vi inte förstår. När Jesus säger att Fader, ta det här ifrån mig om det är möjligt. Men ske inte min vilja, ske din vilja. Det finns liksom hela tiden en slags dubbelhet i Guds eget liksom kärleksbudskap. Vi måste kunna ge upp oss själv. Vi måste kunna dö från oss själv, lämna bort oss själv för att kunna vinna livet. Att gå från liksom fascination och frustration till en ny sorts förundran över vad Jesus gjorde på korset, på påsken. I graven som han sen inte ens var kvar i. För att han har besegrat död. Vem väntar du på? Vad förväntar du dig? Varför firar vi ens det här? Passionsveckan. Att få gå från att det handlar om folkets passion, människornas iver. De kristna genom historien som har varit så duktiga på att vara ivriga och med allt från församlingar till mindre glamorösa saker. Nej, det handlar inte om människors iver och passion. Det här måste få handla om Guds passion för människan. Är ni med på det? Vår iver, vår längtan att vara en församling, vår längtan att evangeliet får landa i många människors hjärtan, att Jesus får möta många människors behov. Det kan aldrig handla om att vi ska bli någonting, att vi ska visa vad vi har lyckats med, att det ska handla om vår passion och vår glädje och vår iver. Nej, det måste få handla om Gud har en passion och en iver för varje människa. Men varför kunde Jesus inte bara fortsätta göra gott? Varför kunde han inte bara vara Gud mitt ibland oss? En kung för Israels folk som regerar över andra kungar och härskare. Orsaken varför Jesus rider in är en helt annan. I Rombrevet står det att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus. Och i nästa ställe här i första Johannes brevet. Ta det som ett sista. Mina älskade, låt oss älska varandra. För kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. För Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi älskar Gud, utan att han älskar oss och sänd sin son till försoning för våra synder. Palmsöndag som vi firar idag. Jesus får möta oss i vår förväntan och i vår verklighet. Han får möta dig med det du hoppas på, med det du förtvivlar över. I din verklighet. Synd och svårighet är inget vi kan reda upp för oss själv. Det är något som Gud måste få hantera. I sin kärlek få möta. Det var det han tog på korset. Och det är bara han som kan dela med vår skam och vår synd. Och så blir frågan. Vill du vara del av skaran som jublar när Jesus kommer? Vill du vara del av skaran som från ditt hjärta säger Hosianna, Jesus, fräls mig, rädda mig. Jag har trott på dig och jag har hört om dig och jag har tänkt på dig. Men kom och rädda mig. Bli någon för mig. Var Gud i mitt liv. Förvandla mitt liv. För påsken handlar inte om att bara tänka på påsk. Och tänka på Jesus. Det handlar om att få erfara det han gjorde för dig och för mig. Jag vill vara del av den skara som hoppfullt ropar. Kanske extra viktigt i en brusten värld. Där det finns ganska mycket utanförskap och ångest. Hosianna, Jesus, fräls oss. Hjälp oss, rädda oss. Vi kan ställa oss upp och så går vi in mot avslut. Om några dagar firar vi nattvard tillsammans på skärtorsdag. En av de få saker som Jesus också befallde oss att faktiskt göra för att påminna oss om vad han gjorde. Vi kommer fira den här påsken med vördnad, med glädje, med förundran och förväntan. Vi ska göra det festligt och roligt. De tog ner sina palmblad. Vi ska se till att fira. Det är inget dåligt med att fira. Vi välkomnar Jesus med musik och med glädje och med sång. Och det här året kommer vi samtidigt gå in i tema Be still and know that I am God. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Stilla veckan. Vi lägger inte in högsta växeln, utan vi stillar oss inför det att Gud med sin passion och sin kärlek sände sin son. Så låt oss den här veckan få stilla oss. Söka oss nära honom. Vem du än är här idag. Om du inte går i kyrkan så ofta. Eller om du ofta går här. Vad är din förväntan den här påsken?